Det här är en podd från Svenska Yle.
Idag i nyhetspodden ska vi fråga oss hur det kommer sig att börskurserna bara stiger och stiger trots att vi ändå har en stor oro i världen på många håll. Och det råder också faktiskt optimism i världsekonomin. Heidi Schauman, hur är det möjligt att det ändå råder optimism nu?
No, allting är ju relativt förstås, men att vi har liksom sett många så att säga så här osäkerhetsmoment försvinna ett efter ett här nu under vintern egentligen. Först var det amerikanska presidentvalet som det kan man ha åsikter om att gick det bra eller dåligt, men det kom ett klart resultat efter många om och men, och nu har vi då demokraterna som kommer att styra och ställa framöver, och det var ju alla sakkunniga egentligen överens om att det är bra om det är ett parti som tar hem alltihopa, och nu fick vi en sån situation, så det är ju en positiv sak på många sätt och vis. Och så trädde ju Storbritannien så där, inte formellt men så där i verkligheten ut från EU. Mm. Och det gick också rätt så lugnt. Och så har vi det här vaccinet. Mm. Så de här tre sakerna styr och ställer nog nu ganska mycket. Mm.
Jag heter Karin Götelid och Heidi Schauman som jag pratar med är chefsekonom på Swedbank. Och vi ska prata just precis om det här som händer nu inom världsekonomin och så. Och det som nog många tror jag undrar nu, okej, det råder optimism, men börskurserna, de bara stiger och stiger nu. Hur är det möjligt? Vad beror det på?
Det här såg vi ju redan i fjol, att efter den här korrigeringen då i samband med att pandemin bröt ut, så såg vi en stor uppgång, och det var något som de flesta funderar mycket över, att hur är det möjligt, hur är det möjligt, hur är det möjligt? Och där handlar det ju väldigt mycket om att börserna inte alltid återspeglar realekonomin, och börserna försöker hela tiden titta framåt, och det är ju placerare och algoritmer som där samsas på något sätt om utrymme. Och faktum är att genast när det kommer indikationer på till exempel att vaccinen kommer ut tidigare än vad man har tänkt sig, och nu fast vi tycker att det går lite långsamt med vaccineringar och så här, så fortfarande så det som börserna reagerar på är att det här är över på ett sätt eller annat. 2021 kommer att vara ett bättre år än förra året, och det är liksom det här man handlar på. Men sen finns det ju nog faktiskt den faktorn också som man inte ska negligera, och det är bristen på alternativ.
Mm. Och den bristen på alternativ beror väl då delvis åtminstone på det att räntorna är så låga, så att sådana värdepapper där räntan har betydelse, de är inte så intressanta nu.
Nej, precis. Det är inte bara euroområdet utan också så gott som alla andra stora ekonomier så har räntor på extremt låga nivåer. Så det är svårt att få avkastning från ränteplaceringar om inte då någon form av högriskräntor. Och det leder till att allt mera pengar söker sig till börserna och till fastighetsmarknaden. Det är ju det andra alternativet, och där har vi också sett stora uppgångar i bostadspriserna under det senaste året. Och det är också något som får människor att fundera att hur är det möjligt under en pandemi då? Och det här handlar just om att människor måste ändå göra någonting med sina pengar, och det är inte bara människorna utan också företag och alla yrkesplacerade. Någonstans ska de här pengarna parkeras, och i brist på alternativ så parkeras de på börsen som hela tiden avkastar väldigt bra, har gjort nu en längre tid, men förstås är placerarna också väldigt medvetna om de här riskerna. Att tänk om det vänder, tänk om det vänder, tänk om det vänder, men att man har inte råd att vara borta heller. Mm. I och med att stora placerare speciellt måste betala för att ha pengarna liggande på ett konto med negativa depositionsräntor. Mm.
Någonstans läste jag om det här att det också finns, att de här stigande kurserna också beror på det att det finns folk nu som kör sån här aktiehandel nästan som ett spel och placerar så här liksom som om de skulle spela och så, och att det här skulle ha betydelse.
Jo, det här är ju något som jag själv hittills åtminstone har uppfattat som ändå ett marginellt fenomen. Mm. Men det har blivit väldigt populärt att lite slå vad om vissa aktier, och vi har ju sett vissa aktier stiga alldeles extremt mycket. Amerikanska techsektorn finns det några strålande exempel, och många andra företag i USA också där just hobbyplacerare så att säga, har lite tagit det här som lekplats och har åstadkommit helt enorm avkastning under det senaste året. Och där kan man ju redan börja fråga sig att vad är en bubbla, när är någonting en bubbla. Men de som nu på det sättet leker på det här sättet så är ju nog väl medvetna också om att man tar enorma risker. Mm. Men det här är ju något som är lite konfliktfyllt för en vanlig småsparare som inte är intresserad av något så här kasinospel på något sätt, utan skulle vilja ha en stadig, rätt så pålitlig avkastning. Så att det finns många sådana fenomen som stöder varandra, och det här kommer också delvis från de låga räntorna, att man kan till och med ta lån från banken för att sen placera med de här pengarna och göra snabba klipp. Och alltid när man ser sådana fenomen så blir man lite orolig och tänker att det här kommer inte att sluta vackert. Mm. Men så har man tänkt väldigt länge egentligen under hela den här lågränteperioden, att det här kommer inte att sluta bra. Nej. Men det bara fortsätter.
Ja, för då infinner ju sig frågan, och i allra högsta grad förstås för en småsparare som är orolig eller värnar om sina placeringar. Hur länge kan det fortsätta?
Ja, och den frågan har jag ju ingen svar på. Nej. Det har ingen något svar på att åtminstone kan man väl säga så att så länge centralbankerna håller räntorna så här låga, fortsätter att göra sina enorma stödköp och gör allt för att saker och ting ska fungera, så sker det knappast den där stora korrigeringen. Men om vi börjar tänka i de banorna att centralbankerna eventuellt kommer att kunna höja räntorna i något stadie, slutar sina stödköp, så ser jag ju nog att det kan vara så här tidpunkter i världsekonomin då vi kan se större korrigeringar, men förstås en korrigering kan komma precis varifrån som helst, någon form av osäkerhet, något av den här framtidstron som man nu ser att något av det avtar, så kan vi se en större korrigering. Men förstås som en småplacerare så lönar det sig att ha en sån portfölj som också tål nedgångar, att man kan inte alltid bara tänka att man ska vara med i uppgångarna, om man inte förstås en aktiv handlare som går in och ut på börsen, men att de flesta är ju väldigt passiva aktieplacerare, och då lönar det sig helt enkelt att ha sett över sin riskprofil så noga på förhand att man kan sova lugnt även under de här nedgångarna, att man sen ändå vet att i långa loppet så är det här kvalitetsbolag som jag har placerat i. Mm. Men att det har ju alla sin egen filosofi.
Ja. Det här med, som du pratar om, det här med centralbankerna och stöd, det är ju då att det är ju så då att det var ju efter den senaste kraschen så var det ju så att centralbanker runt om i världen började just sänka räntorna och pumpa in stöd och pengar och så på marknaderna för att få igång hjulen igen och rulla. Och det här fortsätter ju då just precis med låga räntor som du säger, men är det också någonting då som bara kan fortsätta hur länge som helst?
Nu finns det ju egentligen någonting som säger i sig att räntorna inte kan vara låga hur länge som helst. Att det beror på omständigheterna i världsekonomin, och det som ju nu är ett lite favorittema bland med placerare är ju åtminstone det här att är inflationen på väg tillbaka? Och fortfarande så är det i form av en fråga. Mm. Men man ser också att på marknaderna att förväntningarna om inflationen till exempel 5 år framåt i tiden, så har stigit både för euroområdet och för USA, och betydligt mera för USA. Så det finns en sån här känsla någonstans där under ytan att kanske leder all den här stimulansen i en form eller annan till inflation i långa loppet. Och då finns det ju många andra teorier också som stöder det här, till exempel att Kina och kineserna åldras, och det leder helt enkelt i långa loppet till minskad arbetskraftsutbud i världen. Och så här faktorer som kan leda till att inflationen får fart. Och om inflationen får fart, vi tänker att den går upp till 2%, 3%, så i något stadie kommer centralbankerna att helt enkelt måste höja räntorna, för det är det som är deras mandat. De ska se till att vi har prisstabilitet. Mm. Men vägen dit är lång, och det är inte alls säkert att något sånt kommer att ske. Men att det är liksom vad man spekulerar i just nu. Att om det går så, hur ser den här återgången ut? Kommer den att kunna vara lugn och normal, och vad händer med all världens skuld i en sån situation?
Ja, precis. Det tonar upp sig med massor med frågor här, men just precis för den skull att det tas så jättemycket lån. Men jag tänkte på det här, du var ju inne på det här om det här med stabilitet då, att det är det nu då som man ser liksom de som ja, algoritmerna och placerarna ser då, räknar med då stabilitet och räknar med det här vaccinet mot corona eller mot covid-19. Och så nämnde du då USA, och det är ju intressant det här att trots att det minsann är turbulent där nu och har varit det och väl kanske inte lugnar ner sig ännu på någon vecka eller så, så steg kurserna, börskurserna jättemycket nu när det här de värsta upploppen la sig där. Är det just för den skull då att man tycker att nu är Joe Biden där och nu är det stabilt?
Min tolkning är ju nog den att börserna just räknar med att det här var en liten episod som inte påverkar stora bilden överhuvudtaget. Och där kan det förstås hända att börsen har fel. Mm. Att det ännu kommer så mycket liv och turbulens där att det faktiskt påverkar den större helheten. Men för tillfället ser det ju ändå mest sannolikt ut att det här var just en kort episod som går till historien. Men som inte påverkar de stora strukturerna överhuvudtaget och att vi får en återgång till något man skulle kunna kalla normal politisk regim i USA och internationella relationer normaliseras och att det här sammanfaller med att vi har fått det här vaccinet, så är ju en sån här lugnande faktor att många så här, man säga, svarta svanar i världsekonomin har på något sätt lite vänt bort och ser inte lika akuta ut mera. Så jag tror nog att det är liksom den här helheten som gör att börserna har också så stark tilltro till att saker och ting kommer att ordna sig. Åtminstone på inom så här ett års sikt. Börserna tittar ju inte hemskt långt i framtiden, ska man komma ihåg. Mm. Utan de har ett kort perspektiv.
Mm. Ja, och just då, just precis då, med anledning av det så du sa ju det här också då, det som ju också är liksom intressant och viktigt här, och det är då att börserna är inte samma som den verkliga ekonomin. Kan du förklara det lite mer?
Börserna återspeglar ju bara en viss del av ekonomin och det är de stora företagen. Mm. Om vi tittar på Finlands ekonomiska struktur så har vi väldigt, väldigt mycket småföretag som inte syns i börsutvecklingen. Och väldigt mycket är det ju de småföretagen som har lidit i år. Det är små serviceföretagare och människor som jobbar inom turism, ofta enmansföretag eller sådana som har under 10 anställda som har tagit de hårda törnarna just nu. De som inte har stora buffertar och de som kanske inte får lån så hemskt lätt eller inte vill ta lån heller för man har ingen kapacitet i framtiden att betala tillbaka det. Så på det sättet har vi, tycker jag, just nu en extremt snedvriden situation just där det är för många storbolag som har lyckats utnyttja den här situationen på grund av att de har kunnat satsa pengar på omvandling som går väldigt bra. Och sen har vi de här vanliga människorna som är småföretagare som har det väldigt, väldigt svårt. Det gäller ju inte alla, men många. Mm. Och ekonomin består ju också i stor utsträckning av den offentliga sektorn. Väldigt många av oss jobbar inom den offentliga sektorn och skapar mer värde där. Och det syns inte heller i börserna.
Nej. Men kan man då säga att den här optimismen då när det gäller ekonomin, den gäller bara vissa?
Nu skulle jag säga att det finns en optimism också för småföretagarna, för reseentreprenörerna till exempel. Att fast vi i Finland pratar mycket nu om att det ser bäckmörkt ut för många företagare i Lappland, och det är det för att den här säsongen kommer inte riktigt att ta slut före de får draghjälp. Men om vi tittar på Sydeuropa till exempel så finns det ju nog en enorm optimism att den här sommaren ändå kommer att bli en bra turismsäsong, och då får vi hålla tummarna att det faktiskt blir så. Och det ser ju så också på basen av bokningar som har gjorts via nordiska reseoperatörer till exempel, att människor faktiskt kommer att vilja resa i sommar. Så där ser vi ju liksom ett segment som har lidit helt jättemycket. Sen svårare fråga just de som är på vintersäsongen, att hur går det i Österrike och norra Italien, har man hört mycket om skidcentren, att hur mår de? Och samma sak gäller då Lappland här, att fast vi finländare åker till Lappland och skidar i år så stöder det inte alls alla företag, utan det är så himla ojämnt.
Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet och resonemanget, Heidi Schauman, chefsekonom på Swedbank. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!